underbara namn. Det är du som är Herre över himmel och jord. Och vi ger dig äran. Du som vakar över varje människa. Och du som har sänt Jesus, vår frälsare. Vi tackar och om igen för denna underbara gåva som du har sänt. Halleluja. Åh, vi lovar dig, Herre. Du är den som råder över tiden. Över denna tid som är så speciell. Men det är du som är på tronen, Fader. Och det är dig vi älskar och som vi vill följa och tjäna. Jesu namn. Och nu ber vi, Fader, om att du lyser över ditt underbara ord. Så att vi får uppenbarelse i ordet. Åh, vi tackar dig, heliga ande, att du är här. Underbart, halleluja. Ja, idag så är det som man kallar, eller som heter, enligt kyrkoåret, tacksägelsedagen. Och jag brukar inte titta på det, men det händer ibland att jag gör det. Och jag tycker det är väldigt fint att vi har det, men vi ska tacka varenda dag. För det är en sån frihet och en sån glädje hos Gud när vi lever i tacksamhet. Det friar så mycket. Och det jag skulle vilja ta med er in här, det är en speciell situation där Jesus tackar för att han ska möta det allra svåraste i livet innan han ska lämna den här jorden. Och det är Jesu sista kväll på jorden. Och han har just instiftat nattvarden. Och där har han tackat för att hans kropp kommer brytas ner. Och han har tackat för blodet som kommer gjutas på Golgata. För att du och jag ska uppleva syndernas förlåtelse. Han har tackat för det. Och att kunna tacka för det, det handlar om att det finns bara en sak, och det vet vi att Jesus hade gjort. Han hade överlåtit sig åt Guds vilja. Och han säger det så många gånger. Skrifterna ska uppfyllas. Och det är Guds, och han säger det i ett semane, och jag kommer att läsa det. Ske din vilja. Och det är där du och jag ska befinna oss. Och då läser jag ifrån Matteus. Och det är det 26 kapitlet. Och då är det alltså efter han har instiftat nattvarden. Och då står det så här: Sedan gick Jesus med dem, alltså med lärjungarna, till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna: sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och när han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, det var alltså Petrus, Jakob och Johannes. Och de andra tror jag fanns kanske precis när man kommer in i Getsemane. Han fann att de sov och sa till Petrus: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: ni sover. Ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Och jag har tänkt många gånger om de hade förstått att detta var det sista Jesus bad om innan han lämnade denna jord. Om de hade förstått att det här verkligen var den sista kvällen. Ja, de hade kanske försökt att göra något annat och finnas tillsammans med Jesus. Men det här är en väldigt ovanlig situation för lärjungarna. Och speciellt för Jakob, Petrus, Jakob och Johannes. Alla lärjungarna hade fått se och vara med om under 3 års tid hur Jesus vakade med dem. Han vakade ju över att människor fick bröd. Han såg ju till att av det där lilla som kom fram till Jesus så blev det ju, det står att det var 5000 män som blev mättade. Men då skulle jag vilja säga att det var lika många kvinnor där. Därför att ingen man hade talat som Jesus gjorde till kvinnorna. De fick värde. Jag är övertygad om det och det ser vi. De följde Jesus och de gick till graven. Och fanns det kvinnor så fanns det barn. Så de var många där. Jag är fullständigt övertygad om det. Men de hade också fått vara med när Jesus stillade stormen. De var helt förfärade för vi går under. Bryr du dig inte om det? Och Jesus sa: lugna er. Han stillade stormen. De hade sett hela tiden hur Jesus liksom ordnade upp situationen. Och ja, det var ju en glädje för dem att följa Jesus. För de såg under hela tiden. Men så kommer de till den här kvällen. Och Jesus säger han. Och det var ju också så att Petrus, Jakob och Johannes. De hade fått vara med Jesus på förklaringsberget. Vilken upplevelse. Och det var Petrus, Jakob och Johannes som var med när Jesus uppväckte Jairus dotter. Det var de enda 3 han tog med sig. De hade fått vara med om helt speciella under. Och jag tror att Jesus räknade alldeles speciellt med dem. Men vi ser ju att de orkade inte. Men jag tror att det är så här att ju större upplevelse vi får och ju, jag vet inte om vi ska kalla det större uppgifter och ja, kallelser som är, ja, vi kan, jag vet inte, det är inte rätt att kalla dem stora för det är inte vi som ska vara stora i den här världen. Men ni förstår vad jag menar. Det speciella kallelse som en del får. Jag tror att därför väntar sig Jesus mer. Det är så. Det går liksom inte att leva hur som helst. Och nu skulle den som var syndfri ta på sig all världens synd. Och då ber Jesus: vaka med mig. Och han säger: vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Och Petrus hade sagt: Jesus, jag är beredd att gå i döden med dig. Han förstod inte att han skulle möta den största frestelse i sitt liv så här långt. I ett semane, det betyder oljepress. Och ni som har varit i Israel och varit i ett semane, ni vet att det är jättegamla, fina olivträd. Man hade oljepressar där. Där man pressade ur denna dyrbara olja. Olja vet vi är dyr. Den är värdefull. och den pressades ut där. Och den här kvällen så skulle liksom allt pressas ut av Jesus. Han skulle liksom, det står ju att han svettades blod. Och han kunde nästa dag, han orkade inte bära korset upp till Golgata, utan man fick en annan man som skulle hjälpa honom att bära ena bjälken då. Han hade krossats på ett sätt, och vi kan säga att oljan hade flytit i ett seman. Men så skulle han ge livet på Golgata. Och jag upplever att du och jag, vi är nästan marinerade med vissheten av att Jesus vakar med oss. Och det är sant. Han gör det. Vi har så många texter i Psaltaren och hela i Nya testamentet. Och vi har sånger som vi sjunger. Vi sjunger bland annat "De sluter mig på alla sidor". Och vi vet att jag vilar på gröna ängar. Och ja, ni vet, Herren vakar över oss. Och det är helt och hållet sant. Jag håller med om detta. Men det finns någonting hos Gud som talar om att det kan få slagsida. Det är inte meningen att den här liksom vilan hos Gud ska bli en kudde där vi lägger oss ner och vad skönt att vila här. Ibland behöver vi det, jag vet det. Men det är inte det som är meningen. För det finns två sidor. Och jag är fullt övertygad om att i den här tiden vill Herren ta oss djupare. Och jag tror att Jesus idag säger till dig och mig: vaka med mig, för tiden är kort. Och att vaka med Jesus, det handlar om att vara på sin vakt emot andlig ljumhet och slöhet och sömnaktighet. Och lärjungarna som hade vandrat med Jesus i 3 år. Och de här Petrus, Jakob och Johannes som hade sett alla dessa under. Man orkade ju inte hålla ögonen öppna. Och för att vi ska klara detta så måste vi kämpa emot. Det är så. Vi måste gå mot strömmen. För det är Guds ära som står på spel i våra liv. Gud längtar efter ett moget folk. Och jag vill också säga när det är tacksägelsedagen att han önska att se ett tacksamt folk. Och det mogna folket, det är ett folk som lyder honom och som är uppmärksamma på tidens tecken. Och att vaka med Jesus, det handlar om att låta sig beröras av den smärta Jesus känner. Och vad är det för smärta han känner? Ja, han känner smärtan hos våra syskon som lider. Och därför ska vi gå in där och vaka med Jesus. Och liksom bära den smärtan. För jag tror att Gud räknar med oss. Och han vill se att han kan lita på oss. Men jag tror också att det är en smärta hos Jesus när människor föraktar Israel. Man talar illa om Israel. Jag tror att det är en smärta hos Jesus. Det är hans eget folk. Vi vet att frälsningen kommer från judarna. Och som Guds folk i Sverige och andra länder, så vi måste välsigna Israel, för det går inte väl för oss annars. Jag vågar säga det. Men jag tänker också att den smärta hos Jesus när Guds folk inte lyder. När vi inte lyder Guds ord och när vi går våra egna vägar. Och det kan hända med hela församlingar. Men vi får ju först och främst gå till våra egna liv. Men istället för att vi ger Jesus smärta genom att vi är olydiga, så ska vi ju lyda och säga: Fader, ske din vilja. Så vi är med och bär smärtan istället. Och frågan är idag om vi är villiga att gå till Getsemane och låta oss krossas och pressas så att den här dyrbara oljan kan flyta ut. För jag tror att det är bara då Gud kan använda oss. För vi är ingenting i oss själva. Men när den där dyrbara oljan får flyta fram, då händer det någonting. För då blir det en smörjelse. Och det känner människor. Och den kan vi aldrig försöka skapa själva. Det finns inga möjligheter. Det är bara Gud som kan skapa den. Och jag säger idag, och jag är övertygad om det, att det är anden som kallar oss att gå djupare och låta oss krossas. För att vi ska få betyda någonting i den här världen. I Vetlanda, och jag finns i Halmstad. Jag är uppväxt i Sävsjö, det vet Gunni. Så det är hemtrakter för mig det här. Känns väldigt gott att få vara här. Men jag tror att den man Saleh som vi såg i Jemen, jag tror att det är han som kallar oss till att gå djupare. För det vi ser i hans liv och det vi såg, det är att det flyter fram en olja från hans liv. Det finns ju någonting över hans liv som gör att vi berörs. Jag gör det i alla fall. Han vågar gå ut, och man märker ju att det är en kärlek till Jesus, och det handlar absolut inte om han själv. Det finns ingenting av att han skulle vara till sig själv. Det är bara Jesus, och han vill berätta om sin tro på frälsaren, och han vill berätta för andra människor det här som är det verkliga livet. Och så håller han om sitt kors, för det är så dyrbart. I Matteus 25, där berättar Jesus en liknelse, och den kan ni. Ni har hört detta så många gånger, ni har läst det själva. Och där står det om de 10 jungfrurna. Och 5 var förståndiga, och så var det 5 som inte var förståndiga. Det är 50%. Och Jesus berättar denna liknelse för att vi ska vara redo, för brudgummen kom när de andra hade gått bort för att köpa olja. Och vi kan ju inte gå bort och köpa oss olja. Det hjälper ju inte om vi har lite olivolja hemma. Det ligger ju inte på det planet. Och jag lever i denna tanke. Det går bara att ha tillräckligt av olja när vi lever i smörjelsen. Och då tror jag att det är mycket i våra liv som behöver krossas. Och det är inte bekvämt att gå till Getsemane. Det är inte bekvämt att gå till Golgata. Men det finns det som måste dö i våra liv för att Jesus ska träda fram. Och jag hörde en predikan när jag åkte hit, och jag har inte kommit från Halmstad idag. Jag har varit i Ekenässjön på förmiddagen och talat, utan jag har varit helgen i Aneby. Och jag har varit på en plats som heter Nobbynäs, och där har man börjat att be Ja, och vi tror att det ska växa. Det är början, men ja. Så jag är väldigt tacksam för att jag fick vara med där. Men det enda som det gäller i våra liv för att vi ska betyda någonting, det är att Gud får sin väg fram med oss och att inte vi är olydiga. För jag tror att det finns så mycket oförlåtelse i församlingar i detta land. Och därför kan inte Gud sända den väckelse som vi väntar på. Vi kan be jättemycket och vi ska fortsätta. Men det som håller emot tror jag är att man är olydig. Man vill inte lyssna. Och Guds ande mana. Och jag vet detta själv. Det är inte så hemskt länge sedan jag hamnade i någonting där jag tyckte att jag blev utsatt. Ja, för det var en situation då som inte var så bra. Och då säger och jag kände ju att ja, men jag har ju ingen del i detta, sa jag till Gud. Jag har ju inte gjort någonting här. Säger Gud till mig, det spelar ingen roll. Du måste förlåta, för det ligger i ditt hjärta. Även om inte du var den som liksom tog upp något här, eller så har ju du en avighet mot de här människorna. Du måste förlåta för att du ska bli fri. Och när du gör det så är du med och frigör andra människor. För när vi inte förlåter, då binder vi människor. Och det här är viktigt att vi känner till. Och jag tror att välja den vägen, det är att låta sig gå till ett semane. Och låta oljan pressas ut. Och det behagar Gud. Och då sänder han sin ande. Så vi bara upplever, åh, nu är jag fri, så underbart. Ja, men det är så. Gud behöver ett folk som är villiga att vaka i denna natt som vi befinner oss i. Och som är villig att säga, ske inte min vilja, utan din. Och Jesus säger själv så här. Den som vill följa med sig måste lägga ner sitt liv. Och det är inte att ta korset på sig. Och det är inte behagligt. Vi tycker egentligen inte om att höra det. Men det är enda vägen. Och den vägen Jesus har gått, det är vägen för dig och mig om vi vill komma vidare och få del av en kraft i vårt liv där denna ljuvliga olja flyter fram. För annars blir det bara vi själva och det faller på en gång. Jesus blir inte förhärligad. Jag ska gå tillbaka, jag sa ju att jag lyssnade på en predikan och det är många år sedan och jag hittade den i ett fack i bilen och tänkte, åh, har jag den liggande här? Då är det en pingstpastor ifrån, han var från Danmark och han hette Alfred Lorentzen. Vet inte om det är någon som har hört honom. Ja. Vilken människa, fantastisk predikan. Och den är från Nyhem för ganska många år sedan, det förstår jag. Men han säger så här, att jag blev helt förskräckt när Gud sa till mig, du måste förstå att du kan aldrig förhärliga Jesus, du gör inte det. Och han tänker, jaså, men jag trodde ju att jag gjorde det med mitt liv. Då säger Gud till honom, det är bara anden som kan förhärliga Jesus. Men när du böjer dig och anden får flöda genom ditt liv, du låter dig krossas, då förhärligas Jesus. Och det är ju detta vi längtar efter. Och det som händer då, tror jag, det är att vi blir lika Jesus. Och det talar hela Nya testamentet om. Vi ska bli lika Jesus. Gamla testamentet, det handlade mycket om att vi är skapade till Guds avbild. Men i Nya testamentet så ska vi bli lika Jesus. Men det finns en väg att gå. Gud vill väckelse över Sverige. Och Gud vill en världsvid väckelse. Men det handlar om att betala ett pris. Och jag tror att Gud står där och väntar. Och det smärtar hans hjärta. För tiden går ju. Och vi tänker likadant. Vi ber och ber och ber. Varför kom inte väckelsen? Och jag tror att det kan vara så. Jag säger inte att det är så, men jag tror att det finns en nyckel i att leva i försoning och förlåtelse och be om att varenda församling i Sverige böjer sig och att man gör upp, för det är så mycket gammalt som man aldrig verkar glömma. Det måste vi göra om vi vill bli lika Jesus. Och en del, ja, det kanske ligger så långt tillbaka i tiden, så som människa är med oss Herren. Men vi kan säga det till Jesus. Vi kan säga, jag ber om förlåtelse. Jag har gjort fel. Då händer det någonting. Det blir en kraft där. Ja, jag tänkte att ni ska få sjunga snart. Sen får du ta vid. Men jag känner att jag bad er sjunga en sång här. Och det är, jag har beslutat att följa Jesus. Och jag bara vill berätta för er hur den sången kom till. Jag tror att vi, väldigt många av oss, vi har lärt oss den. Och vi känner verkligen när vi sjunger den i våra hjärtan att jag vill följa Jesus. Och det är en man som är hemma hos Herren i Indien som skrev den här. Och den har spridits över stora delar av världen. Men det gick till så här att det var en familj i en by som var kristna. Mannen hade skrivit den här sången. Och de var så arga i byn för att de var kristna. Och all skuld la man på den här familjen. Och till slut så sa de att ja, ni kan inte få leva längre, för det går illa för oss. Det blir bara värre och värre. Och så drog man den här familjen ut på torget och sa att ni måste avsäga er tro, annars dödar vi er. Och det var på fullt allvar. Och den här mannen, han visste inte vad han skulle säga, för han tänkte, jag ger aldrig upp Jesus. Och min familj, de gör som jag. Han hade ju två barn. Och så kom det till honom, jag sjunger sången jag har skrivit. Jag har beslutat att följa Jesus. Och när han sjunger den versen så dödar de hans barn. Men han fortsätter att sjunga nästa vers. Jag följer korset. Det är andra versen. Jag blandar ihop dem. Jag följer korset och lämnar världen. Och när han sjunger den versen så skjuter de hans fru. Men det är ju tre versar. Så han fortsätter att sjunga. Jag följer korset och lämnar världen. Och då dödade de honom också. Men det här blev ett så starkt vittnesbörd. För människor som såg detta. Så den här byledaren. Det gick ett tag. Men det tog tag i honom så djupt. Så han kallade ihop människor till torget. Och sa att vi gjorde fel, men jag har bestämt mig, för jag har sett någonting. Jag har sett att de vill leva för detta och de vill dö för detta. Och han säger att jag har gett mitt liv till Jesus. Och ni förstår när byledaren står och säger detta. Det berör ju alla och det bröt ut en väckelse på den platsen. Och det blomstrade, det bildades församlingar. Men det var människor som fick ge sitt liv. Och därför så ska vi inte vara rädda, vi ska inte frukta, utan vi ska säga: jag har beslutat att följa Jesus, för det som händer är att vi går hem. Och det är inte det värsta som kan ske. Nej, det står Paulus, han säger att jag har målet i sikte. Och jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig emot det som ligger framför för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen. Det är dit vi ska allihopa. Nu får ni leda oss.
Tack Jesus Kristus, vi prisar dig Herre. Jag följer.